Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
Har du sett att Justin Bieber har släppt ett gospelalbum?
Menar du det han släppte i fredags typ, eller när det var?
Ja.
Den om Peaches? Nej. Eller?
Nej, den här som
Lonely
heter Freedom.
Lonely Peaches. Har han släppt ett till album?
Ja, en EP på 6 låtar som enligt iTunes räknas som gospel.
Freedom, ja. Och omslaget är bara då skärmdump ifrån Notes-appen. Perfekt.
Ja.
Okej, nu trycker jag och lyssnar lite här.
12 seconds later.
Nej! Vänta. Paus! Paus! Big up to my brother! Förlåt, han blev en amerikan.
Nej, men det är han och Chet Hanks.
Det är strong white boy summer energy. Vänta.
Det är white boy summer.
Jag ska lyssna vidare
här.
Lite. Okej, okay. Så det, jag skulle beskriva albumet som en kombination av Chet Hanks och Drake typ.
Mm.
Men jag älskar att han har blivit religiös. I love that for him.
Mm.
Jag tycker att vi TBH inte tackat kristendomen tillräckligt.
Nu när vi lämnar påsken bakom oss.
Det är traditionerna, alla människor det har räddat.
Maten,
du vet.
Ja.
Hur har din påsk varit?
Så gud.
Ja.
Nej, men min påsk har varit väldigt mysig. Jag har träffat släkt såklart.
Mm.
Gud, får man lov att säga det i dessa tider. Men ja, jag har träffat släkt och bara ätit en massa. Inte så mycket godis som jag trodde. Varsågod för kul livshistoria. Däremot har jag druckit mycket öl.
Mm-hmm.
Tack.
Mm-hmm.
Ja.
Taking notes here in my eye care.
Mm-hmm. Tack. Din påsk då?
Otrolig. Vilken hög tid. 10 av 10. Det finns en risk att jag kommer gråta i dagens avsnitt.
Oj.
Man vet aldrig med mig.
Nej.
Känslor. Man är ju vädur.
Existerar.
Man är ju vädur. Vad ska du prata om?
Jag ska prata om Kate Winslet. Om hennes lilla garderob av bögar som hon tydligen sitter inne med.
Det här ringer inte en klocka hos mig.
Nej.
Spännande det ska bli.
Cher har blivit cancelled på Twitter. Bless her. Jag har tänkt även kasta in my two cents gällande Peg Parnevik-situationen.
Vänta lite. Är det om att folk pratar om att
ja.
Hennes kille...
Ja.
Jag känner ju Lin.
Mm. Britney Spears update och givetvis... Lite Lady Gaga mitt alltihopa.
Underbart.
Ja, men du hör ju. Jag är ju bara en homosexuell man med homosexuella intressen. Otrohet, garderob och valfri gay icon-artist. Anyways, vad ska du prata om?
Själv hade jag tänkt att tala lite om kryptovaluta och sånt.
Ja.
Du vet.
Är det då du kommer gråta eller?
Ja. Nej, men det kommer bli känslor.
Ja, men nu vet jag ju redan. Så det är ju dumt att ställa den här frågan. Men jag antar att du såg Peg Parneviks lilla rant på Instastory om killen som är med i Let's Dance, eller hennes kille.
Vad heter det? Hennes kille som heter någonting dansar tillsammans med Linn Hegdahl som jag gick gymnasiet med. Mm. Så jag känner mig personligt väldigt investerad i det här dramat.
Ja, jag skrattade ju högt när hon skrev det räcker nu, jag har fått nog. Jag är i ett förhållande med Filip. Linn är i ett förhållande med Jakob. Om jag ser en till kommentar eller meddelande kommer jag att börja bli otrevlig. Förstår ni ens okänsligt och elakt det där är till någons livspartner eller kärlek? Seriöst, dra åt helvete. Och jag vill inte vara den som är den här nu. Och nu vet jag att du känner Linn. Men konceptet att folk ifrågasätter kärleksrelationer när man är med i Let's Dance är ju...
sen urminnes tider.
Ja, alltså det här är inte en ny förekomst för hennes situation. Att folk i det här fallet inte respekterar kärleken, så att säga. Men också så här, jag fattar varför. För det finns ju inget mer sensuellt än att dela med sin partner konsten som är pardans.
Nej, men också så här, de har ju legat runt sjukt mycket med varandra, så att det
precis.
Inte som att det är taget från luften att det sker otrohetsaffärer på Let's Dance.
Nej, och sen så kanske jag inte säger att det är därför som Alice Stenlöf gjorde slut med sin långa partner, men det började ju skaka efter att hon hade varit med Let's Dance. Och sen har vi ju min andra favorit i England, eller faktiskt två par England, Stacey Dooley, som är typ så här investigating journalist. Hon var med och då var hon ihop med en kille när hon gick in i tävlingen. Och ja, hon dumpade ju honom efter tävlingen och blev ihop med sin dansare. Eller favoriten YouTubern Joey Snug och hans danspartner. Danspartnern var i ett förhållande i början, men under tidens gång så tog förhållandet slut. Och de är nu förlovade. Så att jag hör dig, Peg, men googla inte how it went för Let's Dance-deltagare. För att oddsen... they might be against you, hon.
Jag försökte dra ur juicy information om otrohetsaffärerna på Let's Dance, men that little bitch har inte gett mig något jag kan skvallra om i min podd. Men jag kan säga baserat på att jag känner henne att jag tror nog inte att Peg har något så mycket oroa sig för.
Nej.
Men jag fattar, alltså, han är ju snygg, hennes kille. Så jag hade ju haft liksom skickat med honom en sån här liten, ett gosedjur med kamera och mikrofon överallt han gick eller något. Det hade haft honom på min snapkarta, så att säga.
Ja, precis.
Mordhotat alla kvinnor som kommer i närheten.
Mordhotat. Ja, men Peg, vi finns i chatten för dig i denna svåra
verkligen. Tid. Men också så störigt med folk. Jag vet inte vad folk skriver till henne, men om det är så här att folk skriver typ, såg ni vad närgången Linn var din kille på dansgolvet? Alltså, jag hade blivit tokig, bara inte för att jag oroar mig över otrohet, utan för att jag oroar mig så här för mänskligheten.
Mm. Ja, gränslösheten verkar finna nya gränser att gå över.
Då är det dags för ekonomista-segmentet i vår podd. Mm. Ett nytt återkommande inslag där vi ger er lite tips på aktier och fonder, pensionssparande. Det blir white boy and girl boss summer. Nej, ja, det var ett så kallat skämt jag drog. Det här kommer inte bli ekonomistapodden. Men om det är någonting jag som sagt vet om ekonomi så är det att det är precis som astrologi. Ett påhittat koncept som en oroväckande stor del av världsbefolkningens psykiska hälsa lutar sig mot. Mm. Däremot, kryptovaluta.
Mm-hmm.
Totally my vibe.
Såklart.
Jag förstår mig inte på det, ber mig inte förklara det, men det är min vibe. Och vet du vad som är ännu mer min vibe?
Nej.
Liksom, om man googlar Michelles vibe så kommer det här upp. inte bitcoin utan bitcloud.
Bitcloud.
The only financial currency in my world. Nu ska jag förklara här med reservation. Tack. För att det jag säger kan vara helt fel. Så är då Bitcloud en form av kryptovaluta, alltså internetpengar.
Just det, som inte är riktiga pengar som du har förklarat för mig.
Ja, exakt. Som man inte kan konvertera. Det är liksom inte en form av valuta, utan det är som en egen litet universum av ekonomi. Och så finns det ingen bank.
Jag kan liksom inte gå till Forex med min dator och visa upp mina siffror av bitcoin. Nej. Och få ut danska pengar innan resan till Köpenhamn.
Exakt det är det du inte kan än, menar jag. Just många. Att det kommer.
Just det.
Men grejen med Bitcloud istället för bitcoin är att man investerar i kändisar istället för aktier. Så till exempel, om du tror att Kim Kardashians aktie, henne som person eller liksom personligt varumärke, kommer gå upp de kommande åren, då investerar du dina bitclouds i henne. Har du hittat en ny oupptäckt talang som du tror kommer bli stor i framtiden, då kan du bli en tidig investerare av deras framgång. Jag tycker ändå att när jag hörde det här, jag bara... Det här är något för mig. Låt mig ta alla mina pengar. Låt mig ta ett lån och investera alla mina pengar i Bitcloud blockchain.
Det är Klarna lån på detta då.
Det blir sms-lån, Max.
Det blir sms-lån, ja.
Grejen är den att, som sagt, Bitcloud... Cloud är ju då ett modernt ord för så här uppmärksamhet och kändiskap. Bitcloud inte, som sagt, det är inte värt någonting utanför det här systemet. Så säg att du investerar i en person som både du och jag tror och hoppas kommer bli stor i framtiden. Griff. Stream Black Hole for Clear Skin. Vi tror att hennes värde kommer växa jättemycket de kommande 3-5 åren till exempel. Mm-hmm. Och sen säljer du dina aktier i Griff när hon är på toppen av sin karriär. Du har massa bitclouds, men du kan inte göra någonting med dem.
Okay.
Och på sätt och vis så gör vi det här redan genom att klicka följ, gilla kändisars bilder på Instagram. Vi ger dem, vi ökar deras värde på den riktiga marknaden. Mm. De kan tjäna mer pengar på sina samarbeten. Och jag tycker också att det är på sätt och vis det här vi gör med OnlyFans och Patreon och sådana plattformar också.
Mm.
Men nu när det är ens egna pengar man investerar i deras rykte, så är det många som menar att det helt plötsligt blir något slags ekonomiskt incitament att cancel folk, att bygga upp folk, att det blir ju liksom... Det tillkommer en ny nivå, att man vill ju dra ner konkurrensernas rykte och värde på marknaden.
Det blir liksom ännu mer, det blir liksom företag 2.0 att vara en artist eller kändis.
Ja, exakt. Och många menar att det här bara är liksom en pseudo-börsmarknad som inte kommer att gå så långt. Medan andra menar att det må finnas vissa detaljer som inte riktigt har utvecklats färdigt än. Men att det här är framtiden av vår creator economy. Och jag tänker ändå att kanske just Bitcloud inte kommer bli stor eller ta över vår ekonomi på något sätt. Men någonting har det ändå. Att jag tänker att vi behöver något sätt att kunna tjäna pengar på sitt kändisskap mer än bara kommersiella samarbeten. Som till exempel OnlyFans och Patreon. Det visar ju på att vår ekonomi måste anpassas mer efter vår höga konsumtion av underhållning och innehåll.
Men var hamnar mina pengar när jag köper Bitcloud?
Det hamnar i på the blockchain.
Okej. Ja.
Nej, men jag antar att det hamnar kvar i den här bubblan. Jag vet inte om det då är Kim Kardashian kan använda alla de här investeringspengarna till att ge ut pensioner eller något.
Just det.
Eller snarare, det är väl tvärtom, att man använder pensionspengar till att investera i andra företag. I don't fucking know.
Nej, okej. Okay. Men det, då får jag nog ändå säga att det har lite strukturella red flags.
Ja,
men,
och det är det de menar, att det här är nytt. Och sen så är det, när jag läser på om det, så finns det typ ganska typ svar på de flesta funderingarna som folk har, men att svaren är så tråkiga att jag inte orkar läsa hela svaret. Men det finns,
det alltså,
jag tänker som sagt, det här är inte svaret. Det här kommer nog inte gå så himla bra. Men någon ny form av system som eller bara så här. Det är så många content-skapare och vi konsumerar så himla mycket innehåll, men det håller inte riktigt. Spotify verkar inte riktigt hålla, därför skapar de Tidal som ger skaparna en högre inkomst. Poddbranschen funkar inte riktigt, därför skapas Patreon eller Podme. Alltså, vi försöker hitta nya sätt, och nu så har de skapat Bitcoin som något slags alternativ, och det är en ny take på det i alla fall.
Bitcloud, du sa Bitcoin.
Ja, ursäkta mig. Ja. Jag ber så mycket om ursäkt.
Jag ville bara reda ut här. Ja, ja, tack.
Det känns ju inte som en så tidlöst namn på en valuta. Det känns väldigt samtida.
Det känns väldigt jobbigt när alla slutar säga cloud för att det blir töntigt och så sitter man fast och investerar.
Precis, det är svårt att föreställa mig att om 200 år så kommer vi slänga oss med ordet cloud.
Jag har också svårt för det faktiskt, svårt att tänka med det.
Så det är ännu en grej vi har spett att hålla på med Bitcloud. Apropå OnlyFans.
Mm-hmm.
Bad Baby, a.k.a.
Catch Me Outside, how about that?
A.k.a. Danielle Bregoli.
Mm-hmm.
Men som sagt, framförallt känns som Catch Me Outside-tjejen. Hon fyllde 18 i veckan, vilket jag tycker är helt sjukt, för att hon har väl varit 18 i 10 år nu.
Ja, jag tänkte också det, bara, hon är väl jättegammal? Och så bara, nej, hon är 18. Men hon har varit en del av populärkulturen så länge.
Men hon var ju typ 13 år när hon var med i Dr. Phil och blev en meme. Och sen dess så har hon släppt lite musik. Gucci flip-flops.
Mm-hmm.
De heter andra saker också. Hennes andra låtar kan jag tänka mig. Och i veckan så fyllde hon 18. Och i sann 2021 anda så var det första hon gjorde självklart att skaffa OnlyFans.
Givetvis. Hade jag kunnat tänka mig något annat?
Nej, gud. Att skaffa körkort är ett minne blott. Man fyller 18.
Gör de ju det när de är 16 dock.
Okej. Du har någon poäng. Vad gör man ens när man fyller 18 nu? Mer än att skaffa OnlyFans?
Inte så mycket. I vissa stater får du vara 6 i alla fall. Det är kul.
Då slår man till.
Då slår man till. Men tror du att detta hänger ihop med att hon då för typ 1-2 veckor sedan drog upp Dr. Phil-grejen? För att hon skulle få lite PR?
Hon försökte kom ut med någon information om att efter hon var med i det här Dr. Phil-programmet så skickade han henne till någon rehabilitering, disciplin, något sånt. Och att hon
typ som Paris Hilton hade varit på.
Precis, att precis som Paris Hilton hade blivit misshandlad och misskött på de här hemmen så hade hon också det. Och att nu ville hon att Dr. Phil skulle ställas till svars för det här. Och det kan mycket väl stämma att hon blev misskött på hennes rehabiliteringscenter. Men det känns lite som att hon är i någon ny presscykel för bad baby 18 plus. Och att nu så skaffar hon OnlyFans och hon tjänade $1 million på mindre än 6 timmar. Vilket bryter Bella Thorns rekord. Som hon fick 1 miljon på 24 timmar. Så det var ju långsamt.
Hon gjorde det på 6 timmar. Det är så mycket pengar på så lite tid. Alltså gud. Men varför väntar folk så att de ska se när de har liksom investerat i det?
Nej, men ganska mycket tror jag. Jag kollade på hennes trailer. Den var bra.
Var den lite avslöjande?
Jag kan, nej men hon har liksom anställt ett filmteam och kommer skapa sexigt innehåll.
Mm-hmm.
Det är ju porr. Hon kommer ju bli någon slags modern porrskådis nu.
Ja.
Hon är faktiskt en sak ska man ge henne, och det är att hon har sen dagen hon blev en meme förstått hur
hon
ska vända det här till en karriär. Ja.
Gud ja. Nej men hon är ju barn av sin tid. Det är en girlboss vi har framför oss.
Det är en girlboss. Hon kanske borde investera lite bitclout. Eller ja. Jag kanske borde investera bitclout ja. I henne. Gör det as we speak.
Har du läst Kate Winslets stora intervju som kom i helgen, Michelle?
Nej, jag har inte ens hört talas om den.
Nej. Hon säger att hon är fed up with Hollywood hypocrisy.
Mm, det är jag nog inte ensam om.
Nej, jag har också inte läst artikeln. Men däremot har jag läst alla artiklar som kom efter den här intervjun. Nämligen att hon stolt säger att hon känner minst 4 stora skådisnamn som inte vågar komma ut på grund av stigmat kring att vara skådis och ej hetero. Därför att man då ej får roller som folk då tänker att det är svårt att spela straight om man är homosexuell. Jag tänker precis. Att det borde väl kanske vara som med straight people att när de spelar bög så får man en Oscars-nominering, men I don't know. It goes one way, tydligen. Anledningen till detta tema i intervjun är ju givetvis eftersom att straighta Kate Winslet spelar lesbisk i sin nya film.
Men gjorde inte det i en... Var inte hon som spelade Carol också? Nej, Kate Blanchett. Kate Winslet. Gud vad... Det var nästan samma.
Nej, så att det är ju... Hon var ju då inte med i Carol. Utan det här är en ny gång när hon spelar
en annan Kate.
Precis. Och för att undvika woke takes och shaming att hon snor roller från HBTQ+-skådisar så har hon ju kommit förberedd den här gången för att inte bli en Scarlett Johansson.
Smart.
Så för att undvika narrativet heteroperson snor roller från HBTQ+ har hon ett försvarstal och juicy hemligheter med sig. Och det är liksom det perfekta för att liksom leda bort samtalsämnet från det man kanske annars hade ställt frågor om.
Men
och istället bara generera clickbait.
Inte bara handla om clickbait utan också belysa någonting som faktiskt borde belysas.
Exakt, exakt. Gällande själva rollen så säger hon: vi kunde haft en konversation om hur jag känner inför att spela lesbisk och risken att jag tog den rollen för någon annan. Men jag är över att inte vara ärlig med mina åsikter. Och jag vet att denna rollen, den erbjöds aldrig till någon annan. Genom att vara en del av filmen hade jag en möjlighet att föra denna HBTQ+-historia in i folks vardagsrum.
Mm.
Vilket, to be honest, så förstår jag vad det är hon vill få sagt här. Därför att mellan raderna så säger hon ju ingen som är lesbisk erbjöds rollen. Så vad ska vi som skådespelare göra? Ska vi inte filma? Ska vi liksom inte låta den här historien berättas? Därför att problemet ligger ju fortfarande på Hollywoods sida av det hela. Som inte
det ligger
satsa.
På Hollywoods sida, men jag tänker också att det är en konsumentfråga också.
Precis.
Vilka kändisar det är vi hyllar och vi hyllar inte eller vi blir inte lika intresserade av, vi skapar inte samma slags fanbase för homosexuella kvinnliga skådisar kanske, för att då finns inte det här samma slags fantasi kring personen. Så att det är ju också vad som är hönan och ägget. Det finns många hönor och ägg.
Ja men precis. Nej men verkligen, för det handlar ju om var pengarna finns, inte huruvida Scarlett, Kate eller typ Jake Gyllenhaal tar roller.
Exakt.
Som liksom ändå inte erbjuds från början. Och jag är kanske rätt lite skeptisk när jag börjar den här maten. Men jag tycker faktiskt att Kate kom med, points were made så att säga, i den här intervjun. Hon belyser även att det är ett stigma som ofta mer drabbar män än kvinnor. Eftersom, som hon själv säger, Hollywood måste släppa den utdaterade synvinkeln. Kan han spela straight? För tydligen är han gay.
Mm.
Så därför så blev det lite synk. Först tänkte att vi skulle göra en lek.
Mm-hmm. som var gissa om han är gay eller straight.
Det här. Precis.
Det har varit en otrolig lek.
Den hade jag ju då döpt till gissa om han är någon fake hits garderob eller inte. Men sen så tänkte jag så här, ja men då kommer jag bara kasta ur med olika namn. Så jag vill istället bara höra tre namn från dig, Michelle, som du tror. Eller två. Bara jag minns. Jag kan ge dig en redan. Som jag tror hon kan syfta på. John Travolta.
Ja, men det är ju sen gammalt. De redan snackas om John Travolta, Tom Cruise, Kanye West. Jag såg en tweet som var nu när du ber mig gissa vilka skådisar som egentligen är vägar. Såg en tweet som var: straight people don't have gaydars, they have stereotypes. Jag känner mig sedd av den tweeten. Det har ju även funnits snack om både Will Smith och Jada Pinkett Smith. Om att det har ju funnits så himla mycket snack om dem. Och att det bekräftades väl typ att Jada i alla fall förmodligen inte är lesbisk. Med tanke på att hon var otrogen med mannen August Alsina.
Just det.
Men
för en av personerna sa Kate är bisexuell, men inte vågar komma ut som bisexuell.
Nu går vi in på Reddit och ser vad de säger. Straight celebrities you suspect are closeted. Shawn Mendes, surprise att han kom upp.
Surprise.
Maybe Tom Holland, han som spelar Spindelmannen, det tror inte jag. Cristiano Ronaldo.
Det
är någonting är det ju som pågår med honom med tanke på att
det är någonting. Han fast har nu är vi inte bland skådisar.
Nej, men det är Reddits fel. Okej, här är enligt Blind Items, vilket är en sån skvaller hemsida. Bradley Cooper.
Nej. Den får 2 av 5.
Hugh Jackman.
Ja, du.
Någonting kompenserar han för i gymmet. Någonting kompenserar så för. Tom Cruise har vi här. Sandra Bullock. Det tror inte jag. Hon var ju svinkär i Ryan Gosling då det begav sig. Men hon kan ju vara bi. Chris Evans. Maybe. Här står det en till som har skrivit Bradley Cooper, Hugh Jackman.
Men var det inte, vilka två var det nu som sågs tillsammans typ förra året? Det var hela tiden PR-bilder.
Men
är det Jake Gyllenhaal och Tom Holland som typ hade bott tillsammans? Kommer du ihåg detta?
Gud, de hade varit ett så trevligt par.
Eller var det Chris Evans? Nej, det var Tom Holland och Jake Gyllenhaal. Därför att rykten om Jake Gyllenhaal har funnits sedan urminnes tider. Han är typ en av få som aldrig varit gift, till exempel. Han är ändå 40 nu.
Men Jake Gyllenhaal, sa du?
Ja.
Men vad heter det? Taylor Swifts album Red handlar ju om honom. Och hon beskriver det som att loving him was red.
Bisexuell.
Precis. Alternativt att det var därför det var så himla svårt att vara ihop med henne. För att han hade så mycket annat på gång inombords.
Jag kommer landa i Jake Gyllenhaal, Tom Holland och Hugh Jackman. Och John Travolta såklart, men den är bekräftad. Oj, då fick vi hoppa 4.
Ja, det var en stark lista ändå.
Ja.
Var woke.
Visst, det som var katt när jag hoppade ihop här, så har jag skrivit inget säger PK-podd som att döma huruvida en man utifrån absolut ingen fakta är bög eller inte. Love that for us.
Love that for us.
Vet du vad man får för 7 miljoner dollar, Michelle?
Man kan få jättemånga saker. Man kan få 7 hus som kostar 1 miljon dollar styck, till exempel.
Ja, man kan också få Lady Gaga med fransk accent.
Ja, högt pris för en sån sak.
I'm so excited to announce that I will be collaborating with the Champagne House of Dom Perignon. Or La Maison Dom Perignon, as they say in French.
Nej, men skämt åsido så är väl ändå veckans kändissamarbete Lady Gaga x Dom Perignon. Be mig inte uttala det flera gånger. Det kommer att bli Dompa resten
det dompa
av den här
pratan.
Nyheten släpptes ju med en vid det här laget klassisk Lady Gaga-video. Det är bara hon. Det är en liten make. Och hon läser ett litet manus om varför hon valt att samarbeta med valfritt märke. Också en kul liten twist på hur, exempelvis i detta fallet Skumpa då, handlar om kreativ frihet och så vidare. Det Det ska hon ha. Vi, kära trogna lyssnare av den här podden och vi som skapade den här, visste ju redan detta i avsnitt 37.
Just det.
Ja, då pratade vi om läckta dokument från advokatbyrån Grubman, Shire, Meiselas och Sachs. Och då var det hackare som hade kommit över en massa dokument om en massa stora namn, och de hotade att släppa om de inte fick en lösensumma som de inte fick, och det ledde till att stora delar av Gagas mapp helt enkelt publicerades. Det var planerade album, det var olika deals, däribland Dompa för 7 mille. Ni fattar. Men om jag har förstått internet rätt, och nej, det är inte en konspirationsteori som kommer här nu, för det har jag lagt på hyllan.
Aha,
jag
har ju flyttat, moved away from that.
Ja, men jag har det. Jag tittade ju på 12 timmar av den här dokumentären som tog mig igenom 50-11 olika typer av känslor. Jag gick från allt från antikapitalist till liberal till fuck knows what. Men i slutändan av Can't Get You Out of My Head så fick jag i alla fall förklarat för mig att Illuminati, som är grogrunden till hela min konspirationsteori besatthet, var ju påhittat och första gången publicerat i Playboy på 60-talet av två killar som ville testa teorin.
Ja. Så häromdagen fick jag reda på att Illuminati, som är grogrunden för stora delar av ditt politiska engagemang, att Illuminati är ett påhitt.
Nej, jag har vetat att Illuminati är ett påhitt, Michelle, men inte att det var ett påhitt så bak från typ 60-talet som ett slags skämt för att driva med konspirationsteorier. Det var news to me.
Och av den anledningen så har du lagt konspirationsteorier på hyllan?
Ja.
Okay.
Men i alla fall, nog om detta. Internet har i alla fall bevis på att det här samarbetet är en ny musikvideo. Det var det jag skulle landa i. Hon gör ännu en sponsrad musikvideo. Samma som hon gjorde när hon började Chromatica-grejen med Apple. Men då var det ju Apple, för allting var filmat på iPhone. Och detta vet vi eftersom att hennes creative BFF Nicola Formichetti har tweetat Queendom film by Nick Knight comes out next week, Lady Gaga. Följt av en tweet som är typ The journey continues, Lady Gaga, hashtag Chromatica. Ja, Besti har verkligen gjort allt för att promota sitt album genom, ska vi säga, intressanta medel. Eller som någon på Twitter skrev, she's Jesus. She gave us bread, Oreo and wine, Don Perignon.
Jätteroligt.
Visst. Men det är väl på tiden. Hon har ju inte direkt fått beröm för promo av det här albumet. Jag menar, nu ska vi se. 2 månader efter att Dua Lipa släppte ikoniska Future Nostalgia släpptes detta albumet. Det är alltså ett år gammalt. But still going. Still on a ride.
Hon ska ju också verkligen ha att hon har tänkt utanför lådan när det kommer till att tjäna pengar på det på fler sätt än så här vanliga sätt att tjäna pengar. Liksom ett samarbete med Oreo och ett samarbete med Dompa.
Det är ju intressant att man absolut förstår att hennes demografi är vita bögar. För de bor antingen i en trailer trash, alltså Oreo, eller är de rika karriärsmänniskor, Dompa. Så hon har ju förstått vad hon har för demografi just nu i alla fall. Men och sen är jag färdig med Gaga-nyheten. Men jag måste också bara prata att hon fortfarande inte har svarat Ariana Grandes tweet.
What's up with that? Vinsten. What is up with that? De vann ju en Grammy för Rain On Me. Ariana Grande tweetade typ wake up mother monster, we won a Grammy. Och Gaga svarade ingenting. Hon sa inte tack till Ariana, hon svarade ingenting. Och en sak om hon kör lite så här boykotta Grammy-stilen, vilket man kan förstå, för att de har ju ett problematiskt förflutet och samtid. Men ett litet tack till Ari, ett litet svar. Nej.
Hon tweetade ju om Grammys ändå.
Jaha, det var just
utan
det.
Att nämna Ariana. Och bara tack, kul att man var nominerad. Grattis till alla nominerade. Jag tittar från Italien. Bla 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 bla. She paid dust till Ariana Grande.
Men vad sjutton är det som pågår?
Jag fattar inte. Jag fattar inte vad som händer i universumet som är Lady Gaga. Behöver hon gå i pension? Är det dags att rulla fram rullstolen med Madonna
nej,
istället?
Men, okay,
och sätta Ariana bredvid där?
Max. Det kan inte säga. Dags att gå i pension. stationen rullar fram rullstolen. Madonnas rullstol. Nej, det är inte dags för henne att gå i pension bara för att hon är gör lite annorlunda val just nu. Men ja.
Men kommer du köpa hennes senaste dompa?
Blir det en dompa? Ja, det blir en dompa. Springer till apoteket, höll jag på att säga. Vad heter det? Systembolaget. As we speak. Nej, men jag såg Lady Gagas nya samarbete, för det som att jag tänkte, vad? What's going on? Men trogna poddlyssnare vet att så har jag känt med Gaga sedan dag ett. Och det blir inte tydligare för mig. Mer och mer förvirrad. Men det är underhållande att få följa. Men när jag såg det så tänkte jag vet inte varför, jag inser nu efterhand att kopplingen jag gjorde här till att få prata om Jay-Z är inte så, den är inte solklar. Men nu ska jag prata om Jay-Z och Beyoncé i en halvtimme. Nej, men det är ju så att när jag tänker på kändisar och champagne så tänker jag på Jay-Z. Och jag tror att jag hade för mig att Jay innan hade haft ett samarbete med Dompa och att han har haft någon konflikt med dem, och därför tänkte jag OMG, ändå a choice att hon väljer samarbete med dem och så vidare. Men så var det inte riktigt, utan det var snarare så att han har haft en konflikt med Crystal. I början av hans karriär så gjorde han och flera andra rappare, tror jag, men det var verkligen han som gjorde en grej av champagnemärket Crystal. De namedroppade det i flera låtar, hade med flaskorna i musikvideos, och det blev liksom, nu hittar jag på siffror, jag tror att det märket populariserades extremt mycket. Jag när jag var 10 visste liksom vad Crystal var. Men grunden att Crystal är ju liksom ett anrikt franskt märke som kanske inte hade planer på att förknippas med afroamerikanska rappare och den livsstilen. Så när Crystals vd fick frågan om vad han tycker om att märket förknippas med rapmusik, så svarade han: "What can we do? We can't forbid people from buying it."
Ooh.
Vilket Jay-Z och många andra rappare tolkade som: okej, du uppskattar liksom inte svarta som konsumenter, du vill inte förknippas med svart rapmusik för att liksom rasism, fördomar, det är inte tillräckligt anrikt för er. Så samma år så bojkottade han Crystal och hade med Armand Brinjac flaskor i sin Show Me What You Got musikvideo. Det märket kallas även för Ace of Spades. Och nu har han även han köpte 50% andel i Ace of Spades märket eller företaget, som jag nu såg att han sålde en andel av till Louis Vuitton Moët Hennessy konglomeratet. Petitesser. Men i alla fall, han bojkottar Crystal.
Det är de som också har Dompa.
Det är de som också har Dompa säkert. Det är de som också har Fenty. Så det känns ju som ett konglomerat som tror på den svarta entreprenören och konsumenten. Mm. Vilket jag tyckte bara var intressant. Men så han bojkottar Crystal, köpte upp Ace of Spades, började ha med det. Jag vet inte om du har sett att på alla så här galor så har ju de med sig egen champagne, Beyoncé och Jay-Z. De sitter inte och dricker Moët på Grammys eller Oscars där de var nu senast. Utan de har alltid med sig egna flaskor. Det har ju varit en stor grej av Jay-Z's konstnärskap, eller vad man ska säga. Han är ju väldigt mycket en entreprenör, lika mycket som han är liksom en av de mest inflytelserika rapparna någonsin, och en stor grej av hans politiken han för är liksom det här med black entrepreneurship. Han kommer aldrig beställa någon sprit som ägs av en vit man, utan det handlar om att stötta svarta entreprenörer och så. Vilket jag tänker att, ja, och sen hittade jag ett citat där han skrev att USA fortfarande har a long way to go towards inclusivity. I'm the highest ranking African American owner of a luxury goods product. So there's plenty of room to go from here. Vilket jag tycker, det sätter in honom som person och mycket av det som pågår bakom kulissen i hans karriär. Han jobbar ju mycket med investeringar. Vilket tar oss vidare till Tidal. Ett exempel som kanske inte gick riktigt lika bra. Nej. Men det han pratar om är mycket då, varför gick inte Tidal lika bra? Var det för att det var svarta artister som grundade det? Hade vi varit ett gäng vita artister som stod på den scenen, hade folk trott på oss mer? Så han uttalar sig jättemycket och har väldigt intressanta tankar kring det där. Vilket för oss vidare till nästa segment i detta ämne som grundade sig i Lady Gagas samarbete med Dompa. Dagen har kommit för oss att tala om Beyoncé och Jay-Z's äktenskapsproblem i äktenskapet.
Ja! Wow! Det här är en resa som jag inte hade buckled up för. Men jag är redo.
När jag skrev det här tyckte jag ändå att det här, kopplingen finns. Det här kommer kännas naturligt att fläta ihop.
Absolut.
Nu känner jag, det kanske var optimistiskt, men jag vet att det är många som har bett mig att prata om det här. Min take på hela hiss-situationen som resulterade i Lemonade-albumet.
Okej.
Vad har vi på Beyoncé och Jay-Z?
Nej, men på Beyoncé och Jay-Z har vi att jag alltid har tyckt att han är lite ful och hon är jättesnygg och att jag aldrig förstod kärleken.
Oj.
Det var min take.
Jag tycker att han är jättesnygg. Framförallt nu på sistone. Han har verkligen glowed up.
Fair enough. Men ja, det var min take.
Tack så jättemycket. Nej, men jag tycker att det är många som avfärdar deras relationsdrama som liksom ännu en man som var otrogen, ännu en rappare som är misogyn. Men jag tycker att det här är kanske den mest intressanta, öppna, ärligaste, också så här kronologiska berättelsen om otrohet som vi har. Jag vet inte om det finns ett offentligt par som har pratat så mycket om det, varit så ärliga, skapat så mycket musik kring det, haft så extremt vacker och konkret lyrik kring processen som var att ta sig igenom först alla dessa svek och sen komma ut på andra sidan. För att det är både Beyoncé som släppt Lemonade och Jay-Z som har släppt 444 som ett svar. Och sen så släppte de ett album tillsammans som heter Everything is Love. När Beyoncé berättar om sitt album Lemonade, som om vi tar tillbaka lite innan, så släpptes ju övervakningskamera videos på när de lämnar, var det Met-galan tror jag?
Nej, men det var väl en gala, ja.
Ja, de är inne i hissen tillsammans med Beyoncés syster Solange. Man ser att de pratar med varandra, har någon slags konflikt. Solange börjar slå Jay-Z. En vakt försöker separera Solange från Jay. Beyoncé står där och liksom orkar inte längre. Nej. Det här. Solange är jättearg. De lämnar hissen. Sen säljs det här, den här videon till TMZ, och det är första gången vi får den här typen av inblick i deras förhållande, för att de har verkligen inte pratat om deras, alltså Beyoncé har som sagt gjort en jättestor grej av att bygga sin karriär på att inte vara privat. Hon vill inte vara känd för dramat, hon vill vara känd för sin talang och hårda jobb.
Ja, det hon skapar.
Ja, men sen insåg hon väl att som konstnär så måste hon ju gräva där hon står.
Ja.
Och det gjorde hon med Lemonade.
Och ikoniskt album.
Det må man ändå säga. Och det handlar ju då om känslorna som hon gick igenom när hon insåg att hennes man var otrogen. Vi vet inte exakt hur ofta eller hur många parallella relationer han hade, men det verkar som att det var ganska ofta eller i olika perioder, säkert flera kvinnor. Mm. Men albumet handlar också om svart kärlek och konsekvenserna som förtryck mot svarta får i deras relationer till varandra.
Mm.
Beyoncés släktträd består av trasiga förhållanden och maktbalanser mellan män och kvinnor, från en slavägare som gifte sig med sin slav ner till Beyoncés pappa som var notoriskt otrogen mot Beyoncés mamma, till nu sitter hon själv i en liknande situation. Och jag tycker JC pratar jättefint om det här i fler intervjuer. Han är typ en av de mest vältaliga, emotionellt intelligenta personerna vi har. Sättet han pratar om just det här har inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet, tycker jag. Han beskriver bland annat i en intervju, ja, hur män lär sig att hantera smärta där han kommer ifrån. Han växer upp i Harlem i The Marcy Project. Hans pappa var heroinist. Han själv sålde knark för att kunna tjäna pengar och han beskriver hur flera generationer av förtryck leder till trauma som i sin tur leder till trasiga kärleksrelationer. Han säger att alla dessa män har ont, de är ledsna, men de måste överleva. Så de går in i survival mode. Och när man är inne i survival mode stänger man av alla känslor, även i relation till kvinnor. Man blir emotionellt avstängd, och i mitt fall satt det väldigt djupt.
Ja.
Jag rekommenderar verkligen att kolla upp intervjuer med honom där han pratar om hans otrohet. Och sen att man lyssnar igenom Lemonade igen. Och även 444, där han i flera låtar bland annat berättar om hur det var när hans mamma kom ut till honom som lesbisk, vilket hon gjorde i vuxen ålder, hur hon har levt hela sitt liv utan att kunna vara ärlig, och hur han kopplade till sig själv och hur han liksom alltid har smusslat med saker och aldrig varit ärlig, och hur det liksom har påverkat honom och hans kärleksrelationer. De är så intressanta, för att Beyoncé är ju inte intervjuer, utan det man vet om hennes upplevelser är det vi får via hennes musik och musikvideos. Men han gör väldigt många intervjuer, och han pratar väldigt mycket om att jag känner att det här är typ mitt ansvar att göra, för att det finns inte så många män, och framförallt svarta män, som pratar om den här resan som jag har gjort från att ha växt upp så här, då liksom vårt enda sätt att överleva var att bli extremt macho, till att ta mig igenom den här krisen och ut på andra sidan, då jag känner idag att jag liksom har hittat mig själv.
The best place is right in the middle of the pain.
Right.
And that's where we were sitting, and it was uncomfortable. And we had a lot of conversations, you know, right. And really proud of the music she made, and she was really proud of the art I released. And, you know, at the end of the day, we really have a healthy respect for one another's craft. I think she's amazing. Right. You know, most people walk away and like divorce rate is like 50% or something, because most people can't see themselves. The hardest thing is seeing pain on someone's face that you cause and then have to deal with yourself.
Yeah.
So, you know, most people don't want to do that.
Yeah.
You don't want to look inside yourself. Yeah. And so you walk away.
Det var, jag kanske återkommer till det här, men det var kapitel 1 i Michelles.
Ja.
Beyoncé och JC's avhandling.
Aldrig får Brittan andas ut. Det är något som jag har lärt mig under hela den här poddresan som vi har gjort tillsammans med ämnet Free Britney Movement. Det känns som att oavsett vad hon gör vid det här laget så är det någon framme redo att läsa in en hel bok mellan tre rader på hennes Instagram captions, eller kräva bevis från henne att hon typ inte egentligen är död. Lol. Så i veckan så fick vi ju då, tack vare det här intresset, reda på vad Britney egentligen tyckte om dokumentären Framing Britney. ni vet, den som kom ut för, ja, vad blev det nu? Några veckor sedan? Någon månad? Mm. Mm, hur länge har vi? Ja, något sånt.
Säkert ett par månader typ. Kanske.
Visst. Mm. Som helt enkelt handlade om ja, men Free Britney Movement. Vad som hände. De valde ju ett, vad ska vi säga, ja, men en vinkel på att berätta hennes första del av hennes livshistoria som mm. vi har pratat om tidigare i podden.
Och sen
att de
beskriver förmyndarskapet.
Precis. Och det är ju till en av hennes klassiska dansvideor som hon skrev lite tankar helt enkelt för några dagar sedan här kring allt som hänt. Hon börjar med: mitt liv har alltid varit fullt av spekulationer, att vara följd och dömd hela mitt liv. Hon fortsätter senare: jag har inte sett dokumentären, men från vad jag sett så var det ett pinsamt ljus de satte mig i. Jag grät i 2 veckor och jag gråter fortfarande ibland.
Gud.
Det som jag tyckte var intressant var att det hon skrev fick liksom inte bara existera så som det var, utan då skulle man börja analysera det här.
Mm.
Vad menar hon egentligen? Med, alltså, vad är det som gör att hon är ledsen? För jag tänker ju att hon bara tyckte att det var jobbigt att se den typen av vinkel av hennes historia point blank.
Mm. Alltså, eller att folk typ pratar om henne. Alltså,
exakt.
Det är det jag känner ibland, att man kan prata om folk eller ha en analys om folk som sker över deras huvud, och det blir så extremt objektifierande.
Ja.
Och det måste hon känna, att hon liksom bara den här figuren i populärkulturen som vi gillar att ha åsikter och skapa innehåll kring.
Mm. Och det tog ju 3 sekunder ungefär innan någon skulle uttala sig. Den här gången så var det en före detta make-up-artist som då skulle säga sitt om hela den här situationen med den här, det här inlägget. Och delar han ut på sin privata Instagram. Och enligt honom så ska Britney smsat. Han har smsat Britney och frågat om det var hon som skrev inlägget. Och då ska hon ha svarat att hon inte alls har någon kontroll över det som skrivs, utan att hon har hand om själva content, videon, men inte det som skrivs.
Alltså och bildtexterna. Ungefär,
ja, precis. Och ungefär samtidigt så kommer en random deltagare från Netflix Selling Sunset med en liten print screen på att hon minsann har lagt upp, hon lägger upp skärmdumpar på att hon har kommenterat det här inlägget med samma oro om att det här kan omöjligt vara Britney som har skrivit detta. Och sen togs hennes kommentar bort. Och nu känner jag att vi börjar bli lite, alltså, vad håller vi på med här? Och då har enligt TMZ Britney hört av sig till dem.
Mm-hmm.
För att dementera det här ryktet. Hon säger: jag skrev det själv. Jag vet inte vem han pratar med, men jag har inte pratat med honom. Den här make-up-artisten.
Ja. Det kan ju vara Britneys personal som har hört av sig till TMZ. Jag bara tänker, ja, det känns extremt konspiratoriskt, och jag tror att det var Britney som skrev det själv, och jag kan förstå att det kändes jättekonstigt att kolla på det och veta att folk, ja, men vi vet ju också att hon faktiskt har sagt till sina advokater att hon är tacksam till Free Britney-rörelsen och att
ja,
det är inte alls en konspiration att hon är fast i förmyndarskapet.
Nej, precis.
Och hon är tacksam till det liksom, och ser det som att det är en naturlig konsekvens av att hennes pappa har hållit på som han har hållit på i så många år, att hennes fans kommer skapa den här rörelsen till slut. Men jag vet inte, jag kan tänka mig att det som var konstigt för henne att se framförallt var liksom den här analysen och taken på hennes förhållande som skedde i hennes tidiga 20s.
Precis.
Och att folk bara, wow, det var sexistiskt. Och ja, som samhällsfenomen så var ju det, men för henne personligen var det ju bara ett helt vanligt tonårsförhållande med lite otrohet och så. Det är roligt för att i Framing Britney så är ju Perez Hilton med som ett exempel på en av de här personerna som fick henne att må dåligt genom att sprida rykten och grejer. Men när dokumentären kom ut så var hans take att alla dessa dokumentärer om Britney, they're just exploiting her even more. Och Perez, he has a point.
Ja, för nu ska väl Netflix göra en också.
Ja, nu har, alltså, det är jättemånga nya dokumentärer om Britney och Free Britney. Och det blir så konstigt. Just för att hon inte kan uttala sig. Så nej, blir exakt. Det ju väldigt att vi har en konversation och intellektualiserar kring hennes roll i populärkulturen och hennes barndom. Tänk bara att någon annan gör en film om din barndom på det sättet. Det känns som jättekonstigt. Inte kan säga ett skit då. Ja, man hade bara... Nej, gud vad det känns som att någon annan tar kontroll över ens narrativ och liv och hur man representeras i kulturen.
Ja, men jag tänker att det är lite som, alltså för så, eller fortfarande, men det skrivs ju väldigt ofta så här, inte, vad heter det, inte en biografi, men det skrivs av någon annan som typ så här, my moments with, eller my meeting with, och så bygger man upp hela det här narrativet kring en av... En kändisperson som man har varit i kontakt med. Det är ju, och de brukar vi ju inte ge så mycket utrymme. Det brukar ofta vara typ så här, nummer 150 på veckans mest sålda bok. Liksom. Alltså det händer inte så mycket med det. Men i detta fallet så låter vi samma typ av koncept bli sanning i flertalet dokumentärer. Mm. Och det är jättekonstigt, egentligen, om man ska vara ärlig.
Mm. Men jag kommer fortsätta kolla på dem. Du må ha varit igång igen med lite fun facts om Skarsgård-familjen.
Ah.
Det är nämligen så att många fans som har träffat dem på sistone har berättat att Alexander Skarsgård luktar väldigt gott.
Mm-hmm.
Och när du må frågar... Vad tror du, hur luktade han? Så beskriver de, it doesn't smell very obviously like a cologne. It smells more like he's the one who naturally smells good. Och sen så här, det roliga är, och det är så himla creepy. Men det är många som skriver in att de känner Skarsgårdsfamiljen. Liksom det är släkt. Och det är någon som skriver här, I actually know their cousin and her mom and dad. Smells like earthy fresh as well. I thought I was crazy for thinking of this. Maybe it's a family thing. Their cousin doesn't have that smell though. Det är någon som skriver, oh my god, I'm going to their cousin's family house tomorrow for a little Easter get together. And I'm seriously considering snooping in the bathroom to find if the Skarsgårds have a custom made family cologne maybe. Should I snoop? Och så skriver Dumois, istället för att snoka runt i deras badrum, kanske bara fråga dem.
Ja.
De använder för parfym. Just det, det är någon som tror att de vet vilken parfym det är. Den heter Encounter by Calvin Klein.
Det känns lite väl basic för att vara Skarsgård.
Ja, men det är också att de har samarbeten med olika märken. Och då typ enligt kontraktet måste de bära den parfymen i x antal år och sånt.
Sant.
Jag tyckte det var... Det blev så roligt. Men andra kändisar så är det aldrig att det når nivån av att jag ska hem till deras kusin och fira påsk.
Men det är Sverige. Det är så Sverige.
Det är, och alltså, de skriver så det. Ja. Skarsgårdsfamiljen måste ju veta eller så här, på något vis få reda på att det är någon som har sagt att de ska hem till er i helgen och snoka i era badrumsskåp för att ge... privat information om det här skvaller Instagram-kontot.
Himla konstig grej.
Men så roligt att Skarsgårds tydligen luktar jättegott. Jag läste nog inte upp det nu, men ett till meddelande var att även så här Bill luktar svingott. Så de bara, åh, det måste vara en familjegrej. Mm. Kul. Den enda andra kändisen som man alltid får höra lukta svingott är ju Rihanna. Och som jag nämnt i podden innan, Alexa Chung luktar potatis.
Men jag tänker att svenskar överlag är rätt så bra på att dofta gott.
På hygien? Men jag tror ändå, med vissa undantag, typ Robert Pattinson, så vill jag ändå tro att de flesta kändisar ändå har god hygien.
Men jag, Ah, ja. Intressant.
Jag undrar hur det gick för den här personen som snokade runt i Skarsgårds badrum.
Saker som är kul på Twitter, share. Saker som inte har något filter på Twitter,
share.
Saker som kan gå hemskt fel när man lägger ihop share plus inget filter på Twitter. Ja, det är följande tweet. Was talking with mom and she said, I watched trial of policeman who killed George Floyd and cried. I said, mom, I know this is gonna sound crazy, but I kept thinking, maybe if I'd been there, I could have helped.
Mm. Jag såg den här. Jag tänkte... Mm. Ja.
Det var också ett beslut.
Men herregud, hon 20. är liksom 70 plus. Hon får ja, tweeta vad hon vill.
Ja, men lite så. Men svaren på tweeten gick ju i vanlig ordning typ love you, men detta var tondövt, eller som att du hade kunnat rädda versus alla som var där och försökte. Det ska inte behövas en vit person. Och,
nej, såklart. Men...
Och det var rimligt, men jag tror att du kommer landa i samma som jag har tänkt säga här nu.
Om det är någon som hade sagt att...
alltså helt... Alltså krasst.
Vi fick ett glas vin här.
Nej men jag tror att du... Gud vad du sänker det där vinet. Oj. Det var sex...
Förlåt?
Det var sex snips på rad utan en paus.
Kan man få ta sex snips på rad utan att bli kritiserad? Tack. It's been a long day.
It's been a long day. Nej men alltså allt det här som de säger är ju såklart rimligt. Men... Om vi ska vara helt krassa här nu så hade det varit skillnad på om Cher hade gått fram versus valfri medborgare.
Ja, ja,
men... För att det är väl hela konceptet bakom
låt
kändisar.
Låt säga att Cher, hon var med i That's So Raven.
Ja.
Hon var där på gatan där George Floyd blev mördad och... hon såg in i framtiden att det här kommer hända snart. Och hon kom på att om jag ställer mig här och sjunger Do you believe in love?
Ja.
Så hade jag kanske kunnat stoppa det från att hända.
Ja, 100%.
Så jag förstår att hon tänker, hade jag kunnat resa tillbaka i tiden och stå där medan det hände, hade jag kanske kunnat stoppa det?
Ja.
Sjukare tankar har tänkts. Nej, men man har ju tänkt andra saker själv om att så här... Hade jag levt på den tiden hade jag skjutit den och den och räddat ja. Liksom världen.
Precis. Jag hade offrat mig själv och skjutit Napoleon Bonaparte så att Marie Antoinette hade överlevt.
Till exempel.
Jag bara drar lite exempel ur historien här. Non viva la revolution, om du frågar mig. Thank you very much. Men hon har tagit bort tweeten och följt upp med två förklarande tweets. Och jag vill bara läsa dem för dig. Wrestled with this tweet because I thought some people wouldn't understand or believe an entertainer could have honest emotions about a human being suffering and dying. Even if it's only shown on TV, you don't know what I've done, who I am, or what I believe. Och sen stora bokstäver. I can, I have, and I will help. Det var ordning jag visade där. Och sen fortsätter hon. I just got off the phone with friend Karen. Nej, it's not a joke. Hon har precis pratat med sin vän Karen om ämnet. told her what happened and realized you can piss people off and hurt them by not knowing everything that's not appropriate to say. I know people apologize when they're in a jam, but... Hand emoji. To God. Hand emoji. I'm truly sorry if I upset anyone in black community. I know my rätt hjärta.
Jättefint. Mm? Alltså, för de som inte minns när vi läst upp gamla share tweets så är ju hon liksom a hot mess.
Ja.
Online och alla älskar det. Så det här känns ju bara så här. Hon är ju även så skämtat om att republikaner har små... You know what.
Just det.
Och att Trump är dålig i sängen. Alltså, Det är inte första gången hon tweetar saker som folk bara, vi förstår din intention.
Ja.
Vi bara sättet du formulerar dig på kanske inte helt rätt. Men sen finns det också klipp där hon bes förklara sina tweets i efterhand. Till exempel en av hennes tweets, oh shit, gummy bears, fuck. Då frågar henne, vad menar du med den? Och då skrattar de bara, jag var nog hög när jag skrev det. Så att hon vet knappt själv vad hon skriver. Då så, det var allt. Vad heter det? Jag grät ju inte. Alltså grejen är att jag kan ha...
Var det Beyoncé du skulle gå
till? Jag kan ha klippt ner eller censurerat mig själv live medan jag pratade om Jay-Z och Beyoncé. Max kommer inte orka lyssna på allt det här. Jag har ju med mig citat som jag, när jag läste upp dem från liksom både Beyoncé och Jay-Z's album. Jag gråter varje gång jag hör Sad Castles, Love Drought eller Pray You Catch Me. Det är mina tre låtar. När Beyoncé sjunger My Lonely Ear Pressed Against the Walls of Your World. Det är gås. Det är gåshud.
Var det gås?
Från topp till tå.
Det är gås.
Helena sjunger Show me your scars and I won't walk away.
Ja.
Eller när hon sjunger Du är min livslina, försöker du ta livet av mig?
Den får jag ändå ge. Det var bra spel med orden där, så att säga. Men känner du... Nej, det var så elakt. Så att jag stoppar mig själv innan jag ens säger det.
Jag blir nyfiken på vad du ville säga. Men jag kommer nog be dig klippa bort det.
Känner du att det var lika... kände du att du relaterade lika mycket till de väldigt utlämnande texterna på Demi Lovatos nya album?
The segway though! The segway! Men vet du, jag älskar Demi.
Ja.
Hon är en helt otrolig sångare.
Ja.
Jag tyckte hennes förlovning till Max Eric var det roligaste vi fick 2020.
Ja.
Men jag är inte, utöver det är jag inte så intresserad av henne. Så att jag har liksom inte studerat, jag har sett rubriker om att hon delar med sig om trauman hon har gått igenom i det här
på
albumet.
På 19 låtar. 19 låtar.
Gud alltså, Demi Lovato. Där tycker jag också att vi ska tacka, för hon har väl också hittat Gud?
Ja. Jo, men
eller?
Har väl.
Annars känns det som att det är dags.
Det känns som att det är dags.
Jag kan verkligen rekommendera Hillsong för Demi. Och att även hon släpper ett gospelalbum.
Gud, vad kul om hon hade blivit ihop med Andreas Wik. Det känns som ett par jag hade chippt.
Ja. Vem vill vi hon ska bli ihop med? Liksom, vem hade varit bra för henne? Vem kan bli hennes Hailey Bieber?
Vill du verkligen fråga mig det?
Det känns inte som att Andreas Wik kommer göra henne lycklig, men jag bara.
Jo, men han känns liksom som en skandinavisk version av Max Eric.
Du har en poäng.
Han hade ju också ställt sig på en ringt paparazzi till en strand och stått och gråtit över att ha blivit dumpad liksom. Så jag tror ändå att det hade varit en
ride. Nu kommer jag googla, vänta lite, jag vet vem man ska bli ihop med. Kanye West. De kan släppa ett gospelalbum ihop.
Oh my god. Det hade varit så intressant.
Kanske inte så bra för någon av dem.
Kanske lite ostabilt.
Men bra för konsten.
Men vi kommer väl landa igen i att hon behöver hitta en vanlig, typ en präst inom Hillsong.
De verkar i och för sig.
För jag vet inte om sektliknande kyrka är rätt för henne, och det känns lite skakigt liksom.
Ja, det gör ju det.
Jag hade kanske unnat henne åtminstone, men kanske katolska kyrkan. Att det är också lite sektvarning på det sättet. Ja. Nej, men då lämnar vi det då. Då lämnar vi det då. Ja. Ja, men vad bra.
Problemlösare du och jag på kändisarnas trauma.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack. Ni lyssnar på oss på Aftonbladet en vecka innan. Och följer oss på Instagram, paparazzipodden. Vi är inte jätteaktiva där. Förlåt.
Nej, verkligen, förlåt.
Men ibland så
ibland så bränner vi av kanske 3 inlägg på 2 dygn och sen så går det 2 veckor. Men vet du vad?
Så funkar det. Men såg du att MJ, alltså Kardashian-mormon, la upp en oredigerad bild på Khloe Kardashian?
Älskar.
Som var... Man vet ju att Khloe redigerar sina bilder extremt mycket. Att alla Kardashians redigerar sina bilder, men att Khloe gör extremt mycket. Men när man fick se den här bilden blev man ändå chockad och bara... Oh, oh, oh. Hon redigerade sina bilder så mycket.
Ja, men framförallt för att jag verkligen slogs av så snygg och normal hon är utan all hon redigering. Typ, bara...
Hennes ansikte var typ det sötaste jag någonsin sett.
Ja,
Khloe,
jag bara,
som...
det ser inte ens ut som att du har gjort mycket ingrepp. Like, it's just cute. Alltså verkligen,
ja.
Visa detta oftare. Men ja, det är också enkelt att säga. Jag vet att hon säkert 180% lider av extrem body dysmorphia.
Gud, ja. Efter den här gänget, bilden liksom, kom ut så la hon ju upp så här en slideshow av 10 ja. Bilder där hon försöker se smal ut. Så. Tack och hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.